Här börjar De okuvliga pionjärerna 8 av Vivian Stewart, inläst av Magnus Schmitz för Jämtas. Kapitel 1. Sedan tidigt på morgonen den 12 maj 1810 hade folk samlats på alla upphöjda platser mellan observatoriet och Southhead för att se Commodore Blys tre fartyg inleda sin hemresa. De 345 männen, officerare, underbefäl och meniga ur det regemente som nu hade fått benämningen 102, men som så länge hade varit känt som romkåren bland kolonins invånare, var fördelade mellan Hindustan och Dromedary. Tillsammans med dem var över 200 kvinnor och barn, varav många hade varit upplösta i tårar när de fick orden att gå ombord. Deras dämpade rop och vinkande näsdukar besvarades ihärdigt av människorna på stranden, och Jenny, som stod tillsammans med Frances Spence i åskådarträngseln, kände hur hennes egna ögon fylldes med tårar medan hon väntade. HMS Hindustan bar kommendörens breda vimpel i stormasten, och hon var den första som startade med signalkanonerna dånande som svar på den salut som sköts från Dawes Battery och med riggen mannad av sjömännen. Det var omöjligt att urskilja Justin i trängseln på däcket, men när fregatten arbetade sig ut från ankarplatsen och började hissa seglen såg hon honom. I varje fall trodde hon det. Springa fram till förmasten och höja handen till hälsning. Det sägs att de kommer att göra en snabb resa, Jenny, sa Frances Spence i ett försök att avleda hennes tankar. Under 5 månader. Det var kapten Pascoe som sa det till Jasper. Men jag tvivlar på att det kommer att vara snabbt nog för överste Patterson. Jag såg honom när han gick ombord på Dromedary. Han var en skugga av sig själv och hade så svårt att gå att hans fru var tvungen att stödja honom. Jag måste erkänna att jag tyckte synd om honom. Jag önskar att de hade låtit honom stanna kvar och sluta sina dagar i lugn och ro här. Han deltog ju faktiskt ändå inte i romkårens uppror. Jenny vände sig om och såg på henne. Frances hade sällan ett ont ord att säga om någon, tänkte hon. Som så många av sina landsmän var hon idel vänlighet och generositet. Andrew tyckte alltid om överste Patterson, sa hon tankfullt. Men han blev aldrig sig själv efter de skador han fick vid duellen med MacArthur. Det var därför han började dricka. Andrew säger att han har ständiga smärtor. Gud giva att han får nå England välbehållen. Fast... Frances suckade och det kom ett bekymrat uttryck i hennes blå ögon. Vad han skulle kunna bistå med för bevis vid rättegången mot överste Johnston, det övergår mitt förstånd. Och vad det beträffar kan jag överhuvudtaget inte begripa varför bara överste Johnston ska ställas inför rätta när MacArthur, som vi alla vet var den drivande kraften bakom upproret, går skottfri. Andrew sa att hans excellens utan tvekan kommer att bli åtalad om han kommer tillbaka hit, upplyste Jenny. Hon log ett glädjelöst leende. Och under sin påtvingade vistelse hos oss på Long Reckon bedyrade Commander Bly att han tänkte se till att samtliga rebellofficerare ska få stå till svars inför domstol så fort han kommer till England. Jag tror att han har frågat den nya generalauditören, Mr. Brent, till råd som de juridiska aspekterna, särskilt när det gäller Mr. MacArthur, och att han fick veta att det var en sak för kolonialministeriet. Har du träffat Ellis Bent, Jenny? Frågade Frances nyfiket. Bara på guvernörens bal när du pekade ut honom och hans fru för mig. Jag har aldrig talat med någon av dem. Jenny vände sig ut mot havet igen för att se efter de bortseglande fartygen. Först lilla Porpoise och sen den stora Dromedary efter Hindustan. På kajen spelade 73 regementet säckpipor och trummor och hedersvakten skildrade vapen. Andrew var i tjänst hos guvernören och hon kände igen hans långa gestalt i den grupp officerare som omgav guvernörsparet. Hon såg att Mrs. McGuire...